du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Hemma hos mig så har jag en tavla. Och på den tavlan så har jag skrivit Jesus. Och sen så har jag dragit massa streck. Och det står Jesus är Gud, Jesus är Herre, Jesus är apostel, Jesus är ordet, Jesus är brudgummen och så vidare och så vidare. Och jag går igenom olika säsonger i mitt liv där jag bara, okej, jag vill veta mer om just det här. Nu vill jag veta Jesus och ordet. Så jag är inne i en period där jag bara, okej, Jesus och ordet. Så jag kommer dela lite kort om hur min höst har varit när jag har sökt Jesus och verkligen förstå vikten av Jesus och ordet och kraften bakom ordet. Och i tidig höst så bestämde jag mig för att jag behöver gå ut mer. Jag behöver gå ut och bara proklamera namnet Jesus. Jag behöver berätta för folk vem Jesus är. Och ni kanske tror att jag är så här frimodig för de som känner mig och jag är ganska pratglad. Men jag gillar faktiskt inte att gå ut och prata med människor. Det gör jag inte. Det är inte bekvämt för mig. Det är inte vanligt för mig. Även om jag har jobbat inom försäljning och pratat via telefonen och så är det inte liksom naturligt för mig att gå fram till någon och säga hej, jag heter Said, vet du vem Jesus är? Det är inte naturligt för mig. Men någonting som jag bestämde mig var att jag skulle praktisera det som ordet säger. Jag skulle praktisera min tro. Så vad jag gjorde var att jag bara sträckte mina händer så här och bara, Gud, nu ska jag gå ut och praktisera ditt ord. Jag ska praktisera det här och jag tar emot det här i tro om att du kan utföra saker när jag säger namnet Jesus. Och det började så. Men under den här tiden som veckorna går och dagarna går här så har jag liksom, man läser ju Bibeln och vissa saker kommer upp och uppenbaras. Så att om vi kan gå till Lukas 7, Magnus. Så var det en officer som hade en tjänare som var sjuk. Och han hörde att Jesus var nära. Så han skickade två av sina vänner till Jesus. Och då säger han till männen till Jesus att det finns en sjuk person där hemma hos deras officer eller deras vän som är officeren. Och Jesus var då på väg till honom, men de säger att du behöver inte komma. Du behöver inte komma hela vägen in. Utan du kan bara säga med ett ord så blir min tjänare frisk, står det ju. Och det här var någonting som jag började tänka med ett ord. För vi har hört flera gånger och läst när Jesus går till folk eller folk kommer till Jesus. De rör vid honom eller han rör vid dem och de blir helade. Och jag vet att vi många här har personligen fått uppleva det eller sett det att folk har blivit helade. Men den här gången så var det att med ett ord. Säg bara ett ord. Och i vers 8 så står det, jag vet det för jag själv. Han säger då i vers 7 då, därför vågar jag inte heller komma till dig. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag vet det för jag själv överordnade officerare som ger mig order. Och jag har andra soldater som är under mig. Om jag säger till en av dem, gå så går han. Och till en annan, kom så kommer han. Om jag säger till min tjänare, gör det här eller det här, så gör han det. Auktoriteten bakom Jesu ord behöver vi fånga och ta till oss. Och det är någonting som jag under min höst bara försöker greppa tag i. När jag säger namnet Jesus, vad är det jag förmedlar? Vad är det jag talar ut? Vem står bakom orden som jag talar ut? Det här är någonting som vi behöver fånga och ta tillbaka och vinna. Och det är någonting som jag... Det här stör mig bara så. Det är någonting som vi behöver vinna över och ta tillbaka. Och det är någonting som jag bara, när i tro ska gå ut och göra det här. För 2-3 veckor sedan, 3 veckor sedan så var några av oss ute i stan och evangeliserade. Och jag och Karro och en till var i samma grupp. Och slutskedet av innan vi skulle åka hem så var det en tjej som satt utanför McDonalds vid Nordstan. Och hon bara sitter där och vi bara, men vi går till henne. Jag kände ingenting, jag upplevde inget. Det var inte så att jag upplevde att jag ska gå till henne eller något liknande. Så jag bara går fram till henne och säger, du, har du ont någonstans? Hon bara, va? Jag bara, ja, men har du ont någonstans? Hon bara, ja, jag har ont i vaden, säger hon. I samma stund så kommer en man som är full och försöker bara liksom prata högt och avleda. Gör det henne obekväm och gör det obehagligt för henne. Bara lite sidogrej. När sånt kommer, i Jesu namn bara bli bort det som ska störa. Bara ta bort det i Jesu namn, för det kommer finnas distraktioner när man gör sådana saker. Men vi fick bort den här mannen efter några minuter. Och sen så fortsätter vi prata med den här tjejen, jag och Karo. Och vi bad för hennes vad. Hon satt ju fortfarande ner, så hon kunde inte testa eller se om det var bra. Men vi fortsatte prata, vi pratade. Och sen till sist fick jag nog. Jag bara, men du har inte stått upp, du har inte gått, du har inte testat om det är bra. Så plötsligt så bara ställer hon sig upp och går runt. Och hon bara, men det är faktiskt bra. Jag har haft ont hela dagen, säger hon, i min vad. Men det är faktiskt bra nu, säger hon. Jag upplevde inget speciellt när jag bad för henne. Absolut ingenting. Det enda jag sa bara, i Jesu namn, bli hel. Jag upplevde verkligen, det var ingenting, det sprudlade inte. Det var ingenting inom mig som bara kände, utan jag bara, okej, i Jesu namn, bli hel. Hon går fram och tillbaka och bara, det är bra. Hennes mamma är också där i McDonalds och Karo får prata lite med henne. Och vi kommer fram till att hon är kristen. Fick inte riktigt så mycket information, kanske Jehovas, lite osäker. Men vi pratade. Efter en stund så kommer dottern tillbaka och bara säger till sin mamma, men jag är bra. Jag mår jättebra. Och jag började prata med, och hon är liksom bara, vad händer? Och jag pratade med mamman, men är du kristen, hur är det, vad händer? Och plötsligt så säger mamman, ja men min dotter mår också dåligt inombords. Jag bara, aha. Ja men då får vi be för det också. Så jag lägger min hand på henne och jag bara, Guds frid, kom över henne. Kom över henne och rör henne. Och jag bara, okej, vad händer nu? Samma grej här, jag kände ingenting. Det var inte så att jag upplevde någonting. Men hon beskriver det, hon säger utifrån, jag lade min hand på hennes arm så. Och hon bara, men härifrån så upplevde jag frid. Det var liksom, det kom någonting över mig. Och jag bara, aha, jag upplevde absolut ingenting. Men jag sa i Jesu namn. Och jag vill bara uppmuntra med det. Och det är någonting som jag börjar se frukten av, att börja praktisera den tro. Praktisera det som jag har sagt att jag ska göra. Och det var underbart att se. Så hon var ju så här, väldigt så här, vad är det som har hänt? Jag fattar ingenting. Någonting är det, för vi pratade om ganska många olika saker. Och det var verkligen kul att se att någonting händer. Och jag vill bara uppmuntra till att när du tar det här och gör det, att du praktiserar det, att bara i Jesu namn. I Jesu namn, ta tillbaka det. Men sen så finns det de här stunderna där man ber för folk och ingenting händer sen. De bara försvinner. De börjar argumentera emot dig. Kan jag få nästa bibelvers? I Lukas evangeliet 17 och 19 här så handlar det om 10 personer som alla blev helade. Men det är bara en person som går tillbaka och tillber Gud. Det är en person som går tillbaka. Så när vi har bett för folk, folk har blivit helade, folk har fått uppleva Guds närvaro, men ändå så fortsätter de argumentera emot det här. Och jag i min värld, men hallå! Du har precis blivit helad från din smärta som du har gått runt med. Du har precis fått uppleva Guds frid, men ändå ska du argumentera emot det här. Det går inte ihop i min värld. Men som är uppmuntran till mig var att Said, fortsätt att så. fortsätter att gå ut och plantera. Så för han. Gå ut och be. För det kommer komma en personen som kommer komma tillbaka och ära Gud och tillbe Gud. Så ge inte upp i det här. Vi kan ta nästa bibelvers. Om där. Johannes 15, 1-17. Vi har läst den jättemånga gånger. Och vi har hört det jättemånga gånger. Men i vers 1 så står det: jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Vilken var för frukt? Har ni tänkt på det? Vad för frukt är det vi ska bära? Jag har trott jättelänge att det handlade om frukten i Galaterbrevet 5:22. Jag har trott jättelänge att det var det handlade om. Men nej, det är inte det handlar om. Frukten är att göra lärjungar. Det är den frukten den här versen pratar om. Och hela det här från Johannes 15, 1-17, att göra lärjungar, det är den frukten det pratar om. Jag väntar lite. Så. Den frukt du och jag ska bära är att göra lärjungar. När jag började i höstas, tidig höst, att be Gud, om att Gud, jag vill verkligen gå ut i stan. Jag vill verkligen gå ut och be folk att de ska verkligen bli helare för att uppleva din närvaro. Så frukten av den tron är inte ett helande som är slutmålet. Även om det är underbart att se ett helande. Även om det är underbart att folk får uppleva Guds närvaro. Så är inte det som är frukten av att vi går ut. Det är inte början. Det är inte där det ska sluta. Frukten är att de ska ta emot Jesus. Och att de i sig ska bli lärjungar. Som själva sedan gör lärjungar. Och det som är så underbart är, och när jag läser, varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Så när du bär mer, när du går ut och bär frukt, då kommer han rensa så att du bär mer frukt. Så när du får in en person så vet du att ordet säger att du kommer komma fler. När du fortsätter med detta. Det här är den frukten Johannes 15 pratar om. Det står längre ner i vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Det är bestämt att vi ska bära frukt. Han har kallat oss till att bära frukt. Frukt som gör lärjungar. Det är den frukten han har kallat oss till att göra och bära. Sista punkten, Christian. För att sammanfatta det hela så började jag väldigt enkelt med att Gud, ge mig tro. Mitt nästa steg är att praktisera tro. Att gå ut och göra detta. I min vandring så fick jag en bild där jag ser en jätteliknande fot framför mig. Avtryck av en fot. Och jag såg ett litet avtryck på den. Där jag får bara följa Gud. Och jag har det lilla fotspåret där, lilla avtrycket. Det är jättelika. Jag gör mig beroende av Gud i detta. För jag kommer inte kunna göra det här själv. Jag var proklamerad i Jesu namn. Låt det ske så. För det står i ditt ord. Jag ska vinna tillbaka det. Nästa punkt är under resan är att jag börjar lära känna Guds ord. Och jag börjar proklamera Guds ord. Och verkligen tro på det. Att jag har vunnit seger. att det finns makt i Guds ord. Det finns auktoritet i Guds ord. Och han har delegerat ut det till mig. Han har gett det till mig. Han har gett det till dig också. Men du behöver börja praktisera det. Du behöver tala ut det och praktiskt gå ut med det och tala det över människor och så vidare. Det går ihop de här. Du kan inte göra det ena och inte det andra. Det här går ihop. Och nummer tre som är bara i sammanfattningen här som jag bara upplevde att det står att vi är bestämda att gå ut, att bära frukt. Det är bestämt över oss. Det är talat över oss. Det är talat över var och en här som bekänner Jesus som Herre och Gud. Ta tillbaka det här. Vinn det här. Jag ska bara avsluta med att säga 26 november så gör vi det här tillsammans. En tisdag. Tillsammans kan vi gå ut och bära frukt som församling. Tillsammans kan vi göra det här. Vi är väldigt olika i våra personligheter. Men vi har hemgrupper. Och i våra hemgrupper så har vi människor som är väldigt olika, tack och lov. Och när du kanske pratar med någon och fångar någon, men du kanske inte är riktigt redo att leda någon, då finns det någon annan i din hemgrupp som kan göra detta. Det finns någon annan i din församling som kan ta tag i den personen och leda den. Så tänk inte så mycket att du behöver göra allt, utan vi gör det här tillsammans. Och vi kan göra det nu den 26 november. Tack.
Kan vi ställa oss upp bara 30 sekunder? Och så vinkar vi lite på mig. Så vinkar jag på er. Och så kan du vinka på någon som står nära. Ja, så löjligt vad det räcker. Sätt den ner. Det som Said har talat om här är ju att göra det som är våran kallelse och det som är Guds vilja här och nu. Så vi inte tappar bort det. Det jag tänker tala om är det som är Guds goda plan för våra liv som också gäller när vi känner att det är dött och hopplöst och stängt. Är det någon som har känt det så någon gång? Ska ni räcka upp en tå? Det var nästan allihop jag såg. Jag såg att det smög mera tår. Så vi ska fortsätta med det som är temat och bibelordet. Om vi får upp det här ifrån Jeremia 29 som vi fortsätter med som handlar om Guds goda plan. Jeremia 29, vers 11. Så ska vi också ta 12 och 13 idag lite mer för det är det kommer att handla om. Så vi läser det tillsammans. 1, 2, 3.
Ja.
Nej. Hur många är det som kan läsa på svenska? Räck upp en hand för att se här. Ja. Hur många är det som vill läsa Guds ord högt här idag? Även så din granne hör. Och det spelar ingen roll om du kommer i otakt, för vem vet vem som håller takten? Om du inte vet det så är det jag. 1, 2, 3. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Det här har vi tagit och nu ska vi ta den versen som talar om hur vi kommer in i Guds tankar och plan. För det här är ju inte bara ödesbestämt, liksom att Gud tänker så och så blir det så. Därför det finns onda krafter som redan från början vill hindra oss. Onda tankar som hindrar Guds plan. Och då behöver vi göra vad då? Vers 12. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Så för att komma in i Guds vilja och plan och hans tankar så är det ett aktivt beslut. Vi kommer till honom. Vi kallar på honom. Vi ropar till honom. Och vad ska han göra då? Han ska höra oss. Så Gud vill att vi gör någonting och så gör han någonting. Han har goda tankar om oss. Vi låter de tankarna komma in i oss. Vi åkallar honom och ber till honom och han lyssnar på oss. Och vers 13. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29:13. Jag tror att det är det som kan vara det svåraste. När det ska vara helhjärtat. När Sai talar här om att följa för att bära frukt, så står det i samma bibelbok, Johannes 15, att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill. Alltså vi förblir i honom, vi är i honom, vi håller fast vid honom. Och utifrån det här bibelordet så ska vi hoppa in i en berättelse som jag tycker slår alla Hollywoodberättelser jag har sett på film. Det är ingen som har varit smart nog än att göra en bra, härlig film av det. Det finns säkert någon sån här kristen produktion, men ingen Hollywoodfilm än. Jag tänker på berättelsen från Ruts bok. De här fyra fantastiska kapitlen ifrån Ruts bok. Alltså det är en bok som är uppkallad efter en kvinna som kom ifrån Moab. Alltså en icke-israelit. Hon kommer från ett släkte som var ett resultat utav en incest, en fruktansvärd händelse där Lot fick barn med sina döttrar. Det här släktet, de fortsatte att leva och de blev till och med fiender mot Israel. Men då hände det här att det blir hungersnöd i Israel. Och så står det i Ruts bok att en man som heter Ebimelek heter han inte. Vad heter han nu för någonting? Säg det igen. Elimelek. Han tar sin fru. Och så. Hon heter Naomi. Och så åker de. Eller hur de nu gick. Eller vad de nu gjorde. Till Moabiternas land. Det som är så tragiskt är att Gud hade ju sagt att de skulle vara kvar i landet. Men så fort det blir hungersnöd, så fort det blir problem, så finns det människor som lämnar löftenas land. Så här är det med oss. Så fort det händer någonting, ja, då ska vi söka något annat. Men ändå så förstår man att hon hade kvar sin tro. Men det som händer här är att Naomi, hon förlorar sin man Elimelek. Kan vi säga Elimelek tillsammans? Hjälp mig nu. Och hon hette Naomi. Och vet du vad Naomi betyder? Du kan få svara. Av en speciell anledning så får du svara Naomi. Den välsignade, den lyckliga och till och med den ljuva. Och vet du vad det betyder på arabiska? Nåd och favör. Var det dåligt, va? Man förstår att den där betydelsen, den kommer fram väldigt tydligt i Naomis liv. Vad hon kallar sig själv, det kommer vi till sen. Men det var namnet över hennes liv. Elimelek betyder att Herren är kung. Alltså det är Herren och kung och den lyckliga, den välsignade, den nåd och favör som bara upplever det kris. Alltså vi är kristna, vi är smorda, vi är välsignade allihop. Men det är namnet som är satt över oss, eller hur? Men här inne så kan det vara kris, det kan vara hungersnöd. Det går inte. Sen så dör någon. Och det var inte vem som helst, utan det var Herren är kung. Alltså Elimelek, mannen dör. Krisen blir ännu värre. Sedan så har ju hon också då två söner. Och dessa söner gifter sig med moabitiskor. Men efter 10 år och inga barnbarn, så dör sönerna. Alltså det är hungersnöd. Det är inga barn. Inga barnbarn. Och det är död. Men namnet som är över henne, det är den lyckliga. Den välsignade. Alltså vi är kristna. Vi är välsignade. Kan ni känna igen att det är någonting som krockar i livet, som inte stämmer överens med att vi är välsignade och smorda och lyckliga? Är det någon som känner igen det? Ja, det är det handlar om. Det finns någon som har onda planer med oss, som vill stjäla, slakta och döda. Och så finns det någon, och hans namn är Jesus, som har kallat oss och bestämt om oss att gå ut i hela världen och bära frukt. Som har bestämt om oss att vi ska ha liv i överflöd. Så det är i Herren vi har det. Men motstånd kommer att komma. Någon som vill ta bort, som vill komma med barnlöshet och död finns där. Men vi står emot honom med tro. Är du med mig nu? Ja. Den här Naomi, hon älskade verkligen sina svärdöttrar. De hette Orpa och Rut. Har vi någon som heter Orpa? Har ni någonsin hört någon som heter Orpa? Kalla inte något barn för Orpa. Gör inte det. För det är inte så smart. Men kalla dem gärna för Rut. Eller Naomi eller Elimelech. Men Orpa är inte så. Jag kommer till det. Därför att det finns tre olika personligheter här. Alla är kvinnor. Ursäkta alla ni män. Jag kommer inte att tala så mycket om manliga förebilder utan om kvinnliga förebilder men också mindre bra exempel. Men jag tror att vi alla kan identifiera oss därför att Rut här, hon är en förebild till den hedna kristna församlingen. Alltså som kommer utifrån, som inte var med i förbundet men som fick vara med i förbundet. Naomi här är en förebild till Israel. Och senare så kommer det någon som heter Boas och han är en förebild till Kristus. Så det finns fantastiska förebilder i Ruts bok. Jag hinner inte predika om allt, idag ska jag tala om speciellt om de här tre. Vi kan kalla dem för... Ja, vi läser lite bibelord först så ska vi ge dem namn sen, de ska få andra namn. Inte så vackra, fina namn får inte alla. En får det. Men vi tar lite bibelord. Vi tar från vers Rut, kapitel vers 6 där. Så ser vi lite så kan ni få följa med här några minuter i den här fantastiska berättelsen. Då bröt Naomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. Och det var, då skulle de komma till Betlehem. Och Betlehem, det var Davids stad. Och Betlehem betyder bröd, tack, brödhuset. Det är väl ett härligt namn. Brödhuset. Visst vill vi vara ett brödhus. Herren kommer med bröd. Han kommer med livets bröd till sitt folk. Och så hör hon det här. Det finns bröd. Det finns bröd. Och hon är liksom precis som en sån här troende person som bara känner. Ja, men jag har tappat det. Jag har förlorat det. Jag har egentligen det här kristna namnet över mig. Men jag måste komma tillbaka till brödhuset. Jag måste komma tillbaka till livets hus. Till Guds församling. Jag måste bara tillbaka. Jag tar med mig mina sonhustrur. Och så bara tar vi och börjar ett nytt liv. Och så står det i nästa vers. Hon lämnade platsen där hon bott och hennes båda sonhustrur följde med henne. Men när de var på väg mot Judaland sa Naomi till sina båda sonhustrur: vänd om och gå hem igen, säger hon. Var är inte sin mors hus? Oj, vilken vändning. Det har hon gått länge. Liksom ångrar hon sig. Bara hon tänker på andra saker. Så står det i nästa vers. Må Herren visa godhet mot er, säger hon. Så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men de började gråta. Då står det i vers 10. Och sa till er, nej, säger de här kvinnorna, Orpa och Rut. Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Båda två ville följa tillbaka. De ville till brödhuset. Så står det sen. Men Naomi svarade, vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Nästa vers. Vänd tillbaka mina döttrar. Alltså vilken evangelist hon är. Här har hon lyckats få med dem halvvägs. Liksom tillbaka till Guds hus och brödhuset och välsignelserna. Och sen så bara, nej. Det här kommer inte att gå. Alltså de kommer inte ta emot det. Ni kommer inte bli välsignade. Hon bara, det går inte. Hon ångrar sig. Tycker ni att hon är fylld av tro? Tycker ni att hon är fylld av tro? Säg nej då. Man kan liksom, det kan komma ett ljud härifrån. Är hon fylld av tro? Nej. Hon är ingen bra evangelist. Men jag tycker att hon är ärlig. Och hon är uppriktig. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp. Och jag såg redan i natt gav mig åt en man och födde söner. Så skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej, mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er. För Herrens hand har drabbat mig. Alltså så kan man känna. även som troende. Fast man har ett namn, fast man har en bakgrund. De liksom åkte ifrån landet Judaland och var rika och förmögna. De vill inte vara med om någon hungersnöd och de bara flyr in dit. Men det blir bara död och barnlöshet och tråkigheter. De känner, nej, jag kan inte lova dem något bättre liv. Och så är de ju moabiter. Åtminstone så fanns det liksom, vad finns det för dem? Så hon är bara ärlig. Men hon tror också att det är Gud som kommer med den här döden. Är det Gud som kommer med död och motgångar och olyckor? Är det Gud som tänker olyckans tankar om oss? Nej. Men detta livet innehåller sorg och tragedier och motgångar. Och det finns onda makter och det finns människor som tänker onda tankar. Men vi har en Gud som tänker goda tankar om oss ändå. Och hans tankar ska besegra våra liv. Men vi ska söka honom av hela vårt hjärta. Så om den bästa, finaste kristna som finns i världen, bästa rådgivaren, härligaste pastor bara säger, lägg av, gå hem, ge upp. Så tänk inte, wow, jag ger upp. Det finns, jag går tillbaka till det gamla livet. Det finns, varför ska jag vara kristen? Varför ska jag följa Jesus ända in i kaklet? Varför ska jag liksom vara med till slut? Varför inte ge upp? Jag har väl rätt att ge upp. Även mina liksom troende vänner, de har ju också gett upp. De är bara bittra. Alltså det här är jättevanligt. Att de som vi älskar mest, som är så nära oss, de bara tappar tron. De är så välsignade i grunden och Gud har sina goda tankar om dem. Men från deras mun kommer det bitterhet och otro. Det kanske till och med har hänt dig och mig någon gång. Har vi några snabba bekännelser där? 1, 2, 3. Nej, det var 1, 2. Vi tar den värsta, för det slutar ju inte där. Då brast de på nytt i gråt. Orpa. Hon kysste sin svärmor, farväl. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Och Naomi sa, men se, din sväger ska vända tillbaka till sitt folk och sina gudar. Gör du likadant, vänd tillbaka du också. Följ din svägerska. Alltså hon fortsätter sin anti-evangelistkampanj. Liksom ge upp, gå tillbaka till dina gudar. Se, liksom, det är lika bra. Herrens hand kanske drabbar dig också olyckorna. Alltså vi kan tänka så fel och överföra så mycket fel. Må Gud förlåta oss för att vi har gjort det och gett sådana signaler till människor som är nära oss och följer oss. För det som kommer upp ur oss när vi blir pressade kanske är sånt som är väldigt obehagligt och bittert. Istället för tacksägelse och lovsång så kommer klagan. Må Gud förlåta oss. Tror ni att Gud gav upp Naomi för att hon var bitter och klagade? Nej! Tror ni att han älskade henne ändå? Ja! Tror ni att han älskade Orpa? Som ändå lämnade. Ja. Men det fanns en som responderade till Guds kärlek och till Naomis kärlek mer. Det var Rut. Hon säger bara så här och nu kommer någonting dynamiskt här. Ja, det har varit förut också. Så säger hon så här ut. Bland de mest kända verserna, i alla fall i den här boken. Tvinga mig inte, säger hon, att lämna dig. Och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Det är väl härligt? Alltså tänk när man har lärjungar som säger ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud. Alltså det här är starkt. Och sen så tycker hon inte att det här är tillräckligt starkt. Så hon lägger till lite. Kommer det nästa vers. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. Alltså det är ju starkare än liksom när en man och hustru står framme vid altaret och lovar varandra trohet tills döden skiljer dem åt. Alltså det här är starkare än ett äktenskap, starkare än ett förbund. Därför att så hängiven var hon, så sökte hon Naomis Gud. Hon förstod att det var hennes enda hopp. Och det spelade ingen roll om inte hon fick någon man eller fick några barn. Hon trodde, sökte Gud först. Vi har så mycket villkor. Om jag inte får det så söker jag inte dig. Om jag inte får den välsignelsen så söker jag inte dig. Vi söker Gud ändå. Trots död. Trots motgångar. Trots barnlöshet eller fruktlöshet. Trots misslyckanden. Jag söker Gud ändå.
Halleluja! Så spelar det ingen roll vilka du har, eller de människorna som du följer, vilken framgång eller vilken lycka eller vad som är över dem, utan den Gud som bor i oss, som bor i dem, det är den vi följer och eftersträvar. Halleluja! Annars går vi omkring och blir misslyckade allihop. Men Gud har inte tänkt misslyckandes tankar. Han har tänkt framgångens tankar med oss. Halleluja! Nästa vers. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om saken. Alltså vilken fantastisk charmig kvinna. Hon pratade bara om hon hade något negativt att säga. När allt var bra, allt var löst, hon hade en efterföljare och en tyst. Förstår ni att Gud kan använda oss ändå? Hur många förstår? Räck upp en hand allfall eftersom ni har tappat förmågan att säga halleluja här. Underbart. Vi tar nästa vers också och ser vad det händer någonting. Så gick de båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelsen för deras skull. Och kvinnorna sa, är det inte den lyckliga? Är det inte den välsignade? Är det inte nåd och favör som kommer tillbaka? Och vad säger Naomi då? Stopp. Vad tror ni Naomi säger då? Yes! Jag gjorde det. Halleluja. Jag vann, jag såg, jag segrade. Nej. Här kommer hennes bekännelse. Här säger Rut. Kalla mig inte den lyckliga. Kalla mig Mara. För den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Det är ungefär som kalla mig inte för kristen. Kalla mig för gnällspiken. Kalla mig för tyck synd om mig allihop. Kalla mig för den bittra. Alltså, hur kan man säga så? Det var ju så hon kände det. Det var ju så hon upplevde det. Därför att välsignelsen hade ju inte manifesterats i hennes liv. Kan man vara välsignad av Gud utan att det syns? Hallå? Det ser lite tveksam ut. Ja, det kan man. För den Gud har bestämt välsignelse om, den är välsignad. Hur många välsignade har vi här? Kom igen nu. Jag hoppas, ja, men, Gud har bestämt välsignelse om oss. Kalla dig också för den välsignade. Kalla dig för Naomi. Eller om du är en man, Nomme. Vers. Kanske inte kommer någon. Jo. Och så skriver hon. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Naomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Hur tror ni att jag ska säga amen för att jag tar på mig klockan? Det ska jag inte, men jag ska snart göra det. Jag får inte ens på den. Det är lurigt. Utan det är att jag skulle vilja avsluta med att vi bestämmer oss för att vara en av de här personerna. Eller ännu bättre, vi bestämmer oss för att vara den som tror på Gud. Den som följer Gud ändå. Den som tackar Gud ändå. Den som tror på Guds tankar ändå. Kan ni säga ändå? Tackar jag Gud? Tror jag Gud? Om välsignelsen, hans goda plan med mitt liv. Oavsett historien. Oavsett fruktlöshet. Oavsett död och sorg. Så går jag framåt i tro på Guds välsignelser. Halleluja! Amen. För Orpa, hon var en kramare. Jag vet inte vem jag ska krama här, men min fru skulle ju vara bra att krama. Gråter du eller skrattar du? Kan du komma fram? Med snabba steg kommer hon bara, hej, förlåt. Vill du inte kramas nu?
Jo, det kan jag.
Du ska inte bara få kramas, för kramlingen har inte så bra slut. Du ska också få klamra dig. Ja. Och du ska också få klaga. Nej. Okej.
Nej, men det finns ju olika sätt att följa Gud på, men också eftersom man, det är så många som ger upp på halva vägen när det kommer motstånd, och de man verkligen tycker om säger: men gå tillbaka till det gamla, det fungerade ju. Där har du din kultur, där har du din släkt, där har du din historia. Du kan det där gamla. Gå tillbaka till det gamla. Det nya vet du ingenting om. Fast Gud, han är ju där, men ser du gott med mig? Det har inte gått så bra. Och då blir det bara...
Pussa sitt ord. Tack.
Jag skulle ju klamra
mig. Nej, inte än. Inte än. Man får inte klamra sig fast för tidigt. Man måste liksom hinna med i klamrandet. Ja. Nu var det Orpa, vet du. Ja. Orpa, hon bara kramade. Ja. Och sen så var det... Gjorde hon så här. Ja. Men det kändes ändå bra, eller hur? Det var ju fint. Men det var inte rätt. Det var inte Guds plan och Guds tanke. Det var inte det som Gud ville. Gud ville att Orpa också skulle följa med. De var ju med från början. Alltså vi är många som är med från början. Men som bara, nej men nu blir det för jobbigt. Nu lämnar jag. Och man kan tycka att de har rätt till det. Men man kan ta ett steg till. Nu ska du få klamra dig fast här, kära hustru.
Ja. Och så försöker jag släppa här.
Jag
vi inte överleva. Men vi gör så här istället. Det är bra. En stark kvinna. Släpp mig inte. Ja, det tycker jag är bra. Nu går vi tillsammans. Nu klamrar vi oss fast. Jag tror att det är det här som är Guds tanke med församlingen och lärjungaskapet. Att man klamrar sig fast. Det är inte bara... Jättebra. Gud välsigna dig. Hej då. Nu gör jag någonting annat. Du går tillbaka. Utan man bara håller fast. Är du en rut som håller fast, så kommer du att få komma in i välsignelsen. Men just nu kan det verka som ett bottennapp. Just nu kan det verka som att det bara blivit dåligt. Men om du fortsätter ända fram, så kommer du att få möta välsignelsen. Tack så länge. Men Naomi, hon var också klagan. Men hon slutade faktiskt att klaga. Halleluja! Sen i kapitel 2 så märker hon liksom att här finns ju möjligheter. Halleluja! Så när de kommer till brödhuset och då till Betlehem, då säger Rut så här: kan inte jag få gå ut på åken där och plocka lite ax? Och liksom, det är ju liksom, det är skördetid, och kom precis när det var kornskörd. Ja visst, och så går ut och så plockar hon ax, och där så träffar hon en man. Mer ska inte jag säga den här gången, för fortsättningen kommer. Då ska jag tala om Herren, vår försörjare. Det tror jag blir på första advent. Hur Gud kan förse oss. Att han har en plan med en beskyddare och en försörjare. Men det ska jag inte säga nu. Men vi behöver se till honom. Komma tillbaka till huset. Komma tillbaka till hemmet för att förstå att det finns möjligheter. Och om du har, vi kan stå upp några minuter. Lovsångaren kan komma fram, jag ska avrunda här. Jag vet inte om jag... Om jag känner rätt, men jag tror att Said och jag har talat om olika saker, men ändå samma sak. Och det handlar om tro. Jag väljer att tro. Jag väljer att tro på Guds plan ändå. Jag väljer att tro på Guds ord, även om känslan inte finns när jag ber för någon. Jag väljer att evangelisera. Även om det inte spritter i kroppen och jag vill bara springa ut och proklamera Jesus, så gör jag det för att Herren har kallat mig att vittna om honom, berätta om honom. Om man skulle fråga dig,
som kämpar just med den här delen. Därför att det hänt tråkigheter och sorg. Och misslyckanden. När du känt att du har syndat mot Gud, gjort fel. Men ändå så tror du att Gud har en god plan med dig. Han säger, det har han. För han ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Han ångrar inte sin plan. Vi ser på varenda person i Bibeln förutom Jesus hur de misslyckas. Hur de gör fel. Mer eller mindre stort. Men Guds goda plan står fast. Varför skulle det inte vara likadant med våra liv? Vi är ju människor också. Det är likadant med dig. Så hans plan står fast. Men frågan är om du vill söka honom av hela ditt hjärta. Eller om du bara vill klaga. Eller vill ju och gå tillbaka till den gamla kulturen. De gamla avgudarna. De gamla vanorna. Eller så säger nej, nu går jag framåt. Halleluja. Jag ska möta min återlösare. Min friköpare. Herren Jesus Kristus. Jag ska leva det livet fullt ut. Med den välsignelse som han har tänkt. Och den ska bli manifesterad i mitt liv. Halleluja. Gäller det dig, räck en hand. Bara sträck den så här. Sträck den högt. Herre, du ser många som sträcker sina händer idag. Som tror på dina planer. Som inte tänker att det som har varit ska hindra dem. Utan det som är och det som kommer, det ska vara i Herren Jesus Kristus. Därför att du är kung. Herren är kung. Du är Elimelek. Och du har kallat oss att vara som Nomi, välsignade och ljuva. Du har kallat oss att bara manifestera nåd och favör. Och du har kallat oss att vara som Rut, att bara följa ända fram. Ända fram. Ända fram. Därför du har en högre kallelse och en större plan och en godare plan än den vi ser just nu. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag tror att vi ska be till Gud för varandra.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!